Ja, det är lite förvirrande idag. Det finns en fråga som liksom vilar över hela den här slutet på påskhelgen här. Den förvirringen som de visade när de gick ut här. Är det slut nu eller? Slutade det så här? Det började ju så bra. Han, den här killen, den här snickarsonen från Nasaret. Han hade ju hunnit bygga upp en fantastisk karriär bland folket. Hans under och mirakler pratade man om i hela landet. Han hade ett sätt att predika och undervisa som människor kunde lyssna på. Och vanliga människor förstod och kunde följa efter. Folket älskade honom. Mot slutet där någon gång så samlade han skaror på tusentals människor som följde efter honom. Som lyssnade på honom och som var helt övertygade om att han var Messias. Den kungen som skulle komma. De hyllade honom faktiskt som kung. Vad synd att det skulle få ett så snöpligt slut alltihop. Att hela berättelsen skulle få ett så tragiskt slut. När han föddes. Ni skulle ha varit med när han föddes. Ondskans makter bävade när han föddes. De hade regerat på jorden i tusentals år utan problem. Och nu verkar det som att allting höll på att gå förlorat. För nu var Gud inne på arenan. Inte någon slags idé hos några utvalda någonstans långt borta. Inte som några stentavlor som man kunde tolka lite si och så. Inte som några vaga ord hos några profeter. Nu var Gud människa. Naturligtvis så försökte de ju döda honom. Det är ju det mest logiska att göra i den situationen. De fick Herodes att döda alla barn under 2 år. Hela Betlehem med omnejd. Men han kom undan den gången. Och sen när han trädde fram 30 år senare så blir allting komplicerat för ondskan. Sjuka människor blir botade. Fattiga människor får höra glädjebud. De som är blinda får synen tillbaka. Villolärare blir överbevisade. Demoner blir utkastade. När han skickar ut sina lärjungar så faller ondskan som en blixt från himlen. Det såg riktigt illa ut för ondskan. Och så kom den här dagen. De här dagarna, några få dagar i Jerusalem. När allting vänder. När han som var hyllad som kung blir gripen. När han blir dömd som en brottsling. När hans anseende trampas ner. När hans närmaste lämnar honom och flyr. När han till slut, när de har tagit all mänsklig värdighet. När de har krossat hans namn. När de har krossat hans kropp. När de har splittrat hans gemenskap. När de har berövat honom allting annat. Så blir han dödad. Och ondskan jublar. Nu har de lyckats. Och vet ni, det finaste av allting, det var att de som gjorde det, det var de som han älskade mest av allt. Det var kronan i hans skapelse. Det var Guds avbild. De hade fått Guds avbild. Att häda Guds namn. Att spotta på sin kung. Att bära hand på Gud. Att trampa ner sin skapare. Och till slut att döda honom som gav livet. Och de visste inte ens om det. Ondskan var så lycklig den dagen att de inte ens brydde sig om att förstå de där sista orden som Jesus sa när han gav upp andan. Det är fullbordat, sa han. Och när de väl förstod vad orden betydde så var det redan för sent. Det sägs att det finns två saker som ondskan inte kan förstå i världen. Det ena är vetenskap. Och det är många av oss som inte kan förstå. Och det andra är kärlek. Vetenskapen kan ondskan inte förstå därför att vetenskapen handlar om att söka efter sanningen för sanningens egen skull. Alltså den verkliga vetenskapens mål handlar inte om att försöka hitta ett sätt så man kan använda sanningen på ett bra sätt. Egentligen är inte det som är målet. Den sanna vetenskapens mål är att söka efter sanningen för sanningens egen skull. Och det kan inte ondskan förstå. För sanningen är ju livsfarlig. Sanningen vet man aldrig vad man har någonstans. Då är det annat med lögnen däremot. Den kan man lita på. En bra lögn kan man alltid lita på. Man vet var man står med en bra lögn. Och med kärleken är det ännu värre. Därför att kärleken handlar om att offra mitt eget för någon annan. Det handlar om att göra avkall på det som är mitt. På mina drömmar, på min längtan, på mina behov för någon annans skull. Att avstå ifrån det som jag har rätt till. Och ge det åt någon som inte förtjänar det. Det är kärlek. Och det kan aldrig ondskan förstå. Därför att ondskan söker en sak. Makt. Den söker sitt eget bästa i alla lägen. Och därför var Jesus som person helt omöjlig att förstå för ondskan. Det står att han var till i Guds gestalt. Han hade allt. Och så gav han bort alltihop. För att bli människa. Och han, ondskan, kommer aldrig att förstå vad som hände den där dagen på Golgata. Därför att den dagen är den yttersta kärlekshandlingen. Jesus säger att ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Men den dagen gick han ännu längre. Den dagen så dog Jesus. Inte bara för sina vänner. För de var ganska få vid det laget. Jesus dog för alla människor. Han dog för dem som föraktade honom. Han dog för dem som hatade honom. Han dog för dem som hånade honom. Han dog för dem som misshandlade honom. Han dog för dem som ljög på rättegången för att få honom dömd. Han dog för dem som till slut dömde honom och dödade honom. Och bland de sista orden som Jesus säger när han hänger på sitt yttersta på korset är: Fader, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det är kärlek. Och det kommer aldrig ondskan att förstå. Vad som i själva verket hände den där dagen när Jesus dog, det är att Jesus rycker ondskans vapen ur händerna på dem. Alltså ondskan har egentligen väldigt få verktyg. Det enda greppet ondskan har om människan, det består av synden. Och syndens döttrar som är skam, skuld och rädsla. Det är det greppet som ondskan har om människan. Synden vänder människan bort ifrån Gud, ifrån det som ger människan liv. Och sen kommer skulden och skammen och rädslan och se till att människan aldrig vänder tillbaka till Gud igen. Att människan vänder sig bort ifrån sina vänner, ifrån alla andra, av rädsla för att bli avslöjad, av rädsla för att bli dömd. Och det som ondskan inte fattade i tid, det var att det var inte bara Jesus som dog på korset. Det var inte bara Jesus de spikade upp på den där träpålen. I sin kropp hade Jesus tagit all världens synd. I sin kropp hade han tagit all världens skuld inför för allt som vi hade gjort. Allt som vi någonsin kommer att kunna göra. I sin kropp hade han tagit all vår skam. Och när han dog, så dog det med honom. Var det verkligen ett tragiskt slut? Det visar sig, om man tänker på det, att det enda som egentligen tar slut den dagen är ondskans välde. Det är syndens makt. Priset för människans skuld är betalt. En gång för alla. Paulus skriver om det här. Att ni som var döda genom era överträdelser, er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus. I och med att han förlät oss våra överträdelser. Han drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika fast det på korset. Han avväpnade makterna och härskarna. Och han utsatte dem för allas förakt när han triumferade över dem i Kristus. Låter det verkligen som ett tragiskt slut? Jag tycker det låter nästan som ett lyckligt slut. Nästan. Det är bara det att jag tror ju inte riktigt på lyckliga slut. Jag har aldrig riktigt kunnat med lyckliga slut. Jag gillar inte det där. När jag och mina vänner i Örebro satt och försökte komma på en bok som vi kunde rekommendera med ett lyckligt slut, så gick vi igenom alla möjliga böcker vi hade läst, och sen började vi titta på alla, gå igenom alla filmer vi hade sett, och vi kom fram till att det fanns inte en enda av de här med lyckligt slut som vi kunde rekommendera. Därför vi tror inte på lyckliga slut. Varför det? Jo, därför att ett lyckligt slut per definition finns inte. Ni vet vad ett tragiskt slut är. Ett sorgligt slut. Det är oftast i en film eller i en bok eller någonting. Det är när hjälten dör, till exempel. Eller om den handlar om, berättelsen handlar om ett företag, så är det när man går i konkurs. Eller när den här stora fina båten som man har byggt och som inte går att sänka plötsligt råkar köra på ett litet isberg som ingen har tänkt på. Eller när kärleksrelationen plötsligt går sönder och inte går att reparera eller allting sånt där. Eller när någon ledsen människa går ut i solnedgången ensam eller sånt där. Ett sorgligt slut är sorgligt, är tragiskt, just därför att alla möjligheter till fortsättning har försvunnit. Det är slut, helt enkelt. Ett slut som är slut är tragiskt. Ett lyckligt slut i en berättelse eller i en, det brukar ju låta som att, och så levde de lyckliga i alla sina dagar. Men det är ju inget slut. Det slutar ju inte, det är bara filmen som är slut. Men berättelsen fortsätter ju, deras liv fortsätter. Ett lyckligt slut är lyckligt just därför att det inte är något slut. Det är det som gör det lyckligt. Deras liv, eller det handlar om, fortsätter till och med efter att berättelsen har slutat berättas. Jag vet inte hur ni har, vad ni har för relation till, till exempel om ni har tittat på Jesus Christ Superstar eller någonting den här påsken. Det är en väldigt märklig berättelse, för att den är ju bra på många sätt, men den slutar ju helt patetiskt. De har ju liksom klippt bort hela slutet på filmen. Jag vet inte om de fick slut på pengar eller någonting. Men den slutar med att Jesus dör på korset. Vad är det att berätta om? Vi slutar inte där. Påsken slutar inte där. Det står När man fortsätter berättelsen i Matteus evangeliet så står det att det är några kvinnor, det är Maria från Magdala och så är det Maria Jesu mor. Efter sabbaten så kommer de på den gryningen till den första veckodagen, så kommer de till graven för att sörja. Och när de kommer dit så rullar stenen som täckte graven bort och så möter de en Herrens ängel där. Och så säger ängeln så här: var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus som blev korsfäst. Han är inte här. Han har uppstått så som han sa det. Kom och se var han låg och skynda er sedan till hans lärjungar och säg till dem: han har uppstått från de döda och nu går han före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Och det är till och med så att när de springer därifrån för att berätta om det här så möter de Jesus själv som säger samma sak till dem. Ifall det är så att de på vägen skulle hinna glömma vad det handlade om. Som om det inte vore den största händelsen i deras liv. Men i alla fall, för säkerhets skull, så kommer Jesus och säger samma sak. Var inte rädda, säger han. Gå och säg till mina bröder att bege sig till Galileen. Där ska de få se mig. I den senaste upplagan av kyrkans tidning så snubblar jag lite över en artikel. De har gjort en undersökning bland Svenska kyrkans präster och etablerat att drygt 75% av dem tror att Jesus uppstod från de döda. Och det presenteras som en glädjande nyhet. 75% av Svenska kyrkans präster tror att Jesus uppstod från de döda. Jag känner väl kanske att jag skulle vara lite mer alarmerad över att en femtedel av dem som tjänar som präster inte tror att Jesus uppstod från de döda. Därför att om Jesus inte uppstod från de döda, då är det ingen mening med någonting. Då kan man diskutera om det ens var ett lyckligt slut. Ett slut var det definitivt. Alltså, om Jesus inte uppstod från de döda så betyder det att döden är inte besegrad. Då betyder det att döden är fortfarande den som får sista ordet i våra liv. Paulus skriver att om Kristus inte har uppstått, då är eran tro meningslös. Då är ni kvar i era synder. Gäller vårt hopp till Kristus bara detta livet, då är vi de mest ömkansvärda bland människor. Då har vi ingenting att luta oss mot. Då finns det ingenting kvar hos oss som vi kan tro på, som är värt att leva för. Därför det betyder ändå slutgiltigt att ondskan faktiskt har vunnit. Men påskdagens budskap är inte att det var ett tragiskt slut. Det är inte ens att det var ett lyckligt slut. Påskdagens budskap är någonting helt annat. Därför att Jesu uppståndelse förändrar allting. I sig självt är korset en fruktansvärd tragedi. I sig själv är det någonting fruktansvärt tragiskt. Men i ljuset ifrån den tomma graven, i ljuset ifrån den tomma graven, så är den en Guds kraft till frälsning. Då är det grunden för glädje, grunden för lovsång, grunden för frihet. Dietrich Bonhoeffer säger att Paulus påpekar att han faktiskt har uppstått. Det bör jag kanske säga också ifall det är någon som undrar. Så säger Paulus att nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Den sista fienden som förintas är döden. Ty allt har han lagt under sina fötter. Allt har han lagt under sina fötter. Och därför säger Bonhoeffer så här: korset är inte ett hemskt slut på ett lyckligt liv. Det står i början på gemenskapen med Jesus Kristus. Påskens budskap är att det som först såg ut som ett tragiskt slut, Och sen när man tänkte på det började se ut lite som ett lyckligt slut. I själva verket inte är något slut. Det är i själva verket en strålande början på ett nytt liv. Det som händer sen när lärjungarna rusar iväg till Galileen är att Jesus redan är där. Han står och väntar på dem på ett berg utanför, eller på ett berg där. Och när de kommer fram till honom så faller de ner och de prisar honom, för då förstår de att det här faktiskt har hänt. Då förstår de, fast det står att några tvivlar. Det är klart. Det är svårt att ta till sig sådana här saker. Men när de tvivlar så säger Jesus till dem: åt mig har gett all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. 1863 händer en viktig grej. För vissa, för åtminstone för västvärlden. Det var då som Abraham Lincoln, presidenten i USA, undertecknade emancipationsproklamationen, som det heter. Ett långt och härligt ord ifall ni spelar alfabet någon gång nu i påskhelgen. Så ska ni tänka på emancipationsproklamationen. Massa poäng där. Den gick ut på att det var ju det som ledde till att alla slavar befriades. Och den gick ut på att alla slavar som lämnade plantagen skulle räknas som fria. Alltså den egentligen så förbjöd den inte slaveri, och egentligen så gjorde den inte jättemycket mer än att den sa att om ni lämnar plantagen så är ni fria. Som politiker får man ju inte tala för tydligt. Och så skickar man ut det här. Problemet var ju att de enda som visste om det här var ju plantageägarna. Och de tänkte ju inte berätta någonting för sina slavar. Så det dröjde ganska länge innan det faktiskt hände någonting. Till slut så var man tvungen att skicka runt folk som åkte från gård till gård och berättade för slavarna att så här ligger det till. Ni behöver inte vara här. Ni är fria nu. Därför att ända fram tills de fick reda på att de var fria så fortsatte de med att leva som om de fortfarande var slavar. Då fortsatte de att tjäna sin gamla herre och leva i förnedring. Ända tills de fick reda på att de inte behövde det. Det är det som Jesus skickar ut sina lärjungar för att göra. Han säger, segern är vunnen. Jag har all makt nu. Ni behöver inte leva som slavar längre. Gå ut och säg det till alla. Den berättelsen har pågått nu i 2000 år. Den har berättats från människa till människa, från hjärta till hjärta, från generation till generation. Och nu är det vi som har den berättelsen att bära. Nu är det upp till oss att fortsätta att berätta och fortsätta att berätta och fortsätta att berätta. Berätta att slaveriet är över. Berätta att döden är besegrad. Berätta att Jesus lever. Påskens budskap till oss är just det här. Jesus lever. Herren gav sitt liv för dig. Han dog för dig. Nu lever han. Och därför får vi leva med honom. Fortsätt att berätta. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att vi har fått så enormt mycket nåd som får samlas på det här sättet. Vi tackar dig för att vi bor i ett land där vi kan öppet och tydligt visa vad vi tror. Att vi får samlas och fira påsk tillsammans utan att vara rädda för förföljelse och andra saker. Vi tackar dig för att du har kommit till vår jord. Vi tackar dig för att du gav ditt liv för oss. Vi ber dig nu, Herre, om nåden att fortsätta tala i oss med din ande. påminna oss om när vi faller tillbaka i gamla vanor, lever i slaveri, i förnedring. När vi lyssnar till rösten som vill tala skam och skuld in i våra liv. Hjälp oss att peka på ditt kors. Hjälp oss att peka på den tomma graven. Hjälp oss att leva i det hoppet. Och hjälp oss, Herre, att aldrig sluta berätta. Att aldrig låta berättelsen tystna. Berättelsen som inte slutar tragiskt. Berättelsen som inte slutade lyckligt. Berättelsen som fortsätter och fortsätter ett nytt liv tillsammans med dig. Välsigna oss i den här gudstjänsten. Välsigna oss i veckan som ligger framför och i livet som vi lever. Alla dagar vi har kvar på den här jorden. Låt oss vara glada över din seger. Din omätliga kärlek. Din obegränsade nåd och din makt som sträcker sig över hela skapelsen genom alla tider på grund av det du gjorde på korset. Var med oss i Jesu namn. Amen.